الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi fortsätter att gå igenom domedagens tecken. Och vi talade i förra veckan om al-Khawarij, den första sekten som uppstod i islam. Och sen talade vi om andra sekter som kom. Och vi talade också om att muslimerna skulle, många muslimer skulle börja följa efter icke-muslimer i deras levnadssätt och även i vissa religiösa riter och så vidare. Idag tänkte vi gå igenom andra tecken, som till exempel falska profeter. Att ärlighet eller säkerhet ska sprida sig. Att en eld ska komma från Medina. Att muslimerna ska strida mot turkarna. Och att ärlighet kommer att försvinna. Och så får vi se om vi hinner med ett till efter det. Ett av de många tecknena för domedagen som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam berättade om var att det skulle komma falska profeter. Det har nämnts i ett flertal hadither, och bland dessa hadither finns de som berättas i Bukhari och i Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han sa, Abu Huraira sa att profeten alayhi salatu salam, han sa, domedagen kommer inte att infalla tills det att det finns 30 stycken dajjalun, 30 stycken lugnare, eller cirka 30 stycken, och de kommer alla att påstå att de är profeter. Och Thauban berättar från profeten alayhi salatu salam att han sa, domedagen infaller inte förrän det att vissa stammar från araberna och från min umma kommer att ansluta sig till al-mushrikin, månggudadyrkarna, och tills vissa av dem dyrkar statyer. Och det kommer komma 30 stycken lugnare i denna umma som alla påstår sig vara profeter, och jag är den sista av profeter. Det finns ingen profet efter mig. Så siffran 30 har nämnts här. Och vad som menas med 30 är 30 stycken stora folk som har fått följeslagare. Men vad det gäller folk som har sagt att de är profeter, så finns det många. Folk som går på gatan och säger jag är profet, eller folk på psyket som säger att de är profet. Det finns många. Men folk som har fått följeslagare, som har blivit kända, de är cirka 30 stycken. Och en annan hadith säger att 4 av dessa var kvinnor. Att 4 av dem skulle vara kvinnor. Och från dessa, som vi kan säga med säkerhet, är Musaylamatul Kadhab. Och det var den första. Han kom under de sista åren av profetens liv sallallahu alaihi wasallam. Musaylam al-Kadhab, som påstod sig själv vara profet. Och han fick många följeslagare. Och hans ondska var stor. Tills det att sahaba radiyallahu anhum tog slut på honom. De dödade honom, alhamdulillah, under Abu Bakrs khilafa, under ett känslag som heter al-Yamama. Det fanns en annan också strax efteråt som heter al-Aswad al-Anasi i Yemen, som också påstod sig vara profet och som också dödades av sahaba. Det fanns en kvinna som hette Sajah, och hon påstod sig också vara profet, och hon gifte sig med Musaylamah al-Kadhab, den här första mannen som sa att han var profet. Och när han blev dödad så gjorde hon tauba och gick tillbaka till islam. Det fanns en annan man som hette Tulayha ibn Khuwaylid al-Asadi. Och denna man ångrade sig också och gick tillbaka till islam. Och det fanns en man som hette al-Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi, som också påstod sig själv vara profet under Ibn Zubayrs khilafa. Och han ljög då och sa att Jibril kom till honom i uppenbarelse. Så det fanns många falska profeter. Och fram tills idag finns det dessa falska profeter. Och bland dessa är Mirza Ahmed al-Qadiani i Indien, som startade sekten al-Qadianiya, som finns idag. Och den här mannen, han dog år 1908. Alltså för exakt 100 år sedan kan man säga. Så gick den här mannen under. Och han sa så, han sa sig vara muslim och sa att han var Mehdi och sa även att han var Isa alayhis salam, Messias, och att det finns ingen Isa i himlen. Isa dog och det är jag som är den riktiga Isa. A'udhu billah. Och han och hans sekt fick också hjälp av England, som hade koloniserat Indien på den tiden. De stödde den här sekten för det var någonting som skulle försvaga muslimer och splittra muslimer. Och det är någonting som de tycker om. Så de stöder sån här falskhet. Och samma sak idag. Om det finns sekter som är dåliga för islam, så kommer de att få hjälp av vilka muslimer. Och det roliga är att från de sharia som fanns, som de har, den här sekten, är att det finns ingen jihad. Och man måste lyda engelska lagar. Ja? Vilket konstigt sammanträffande, eller hur? Ja? Och den här mannen, Mirza Ahmed al-Qadiani, han visste ju själv att han var en falsk profet. Men han ville bara ha pengar och status och så vidare. Så det fanns en känd man från Ahlul Hadith, Mubarak Furi, om jag tar fel. Sanaullah Amrat Sali. Som gjorde Al-Mubahala. Al-Mubahala är när man samlas med en person som då påstår någonting. Och man åkallar Allahs vrede över personen som ljuger. Att Allahs vrede ska drabba en själv, ens familj och så vidare. Att man ska förbannas om man ljuger. Och det här ska man göra då 5 gånger, om jag minns rätt. Så de samlades. Och den här mannen, Mirza, gjorde den här åkallan att han skulle förbannas och hans familj skulle förbannas och så vidare om han ljög. Och om jag inte har fel så dog han samma dag eller någon dag efteråt. Förnedrad på toaletten. Han dog helt förnedrad på toaletten. Subhanallah. Vilket bevisar hans lugnare att han var en falsk profet. Och de finns kvar idag, al-Qadianiya. Och ulema har ijma på att de inte är muslimer. Det finns konsensus på att den här sekten inte är muslimer. Även om de säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. De gör det. Och de kanske ber. Men de säger att den här mannen Mirza också är profet. Vilket gör dem till icke-muslimer. Om man tror på en ny profet så blir man kafir. Det finns ingen profet efter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kallar honom för Khatam al-Anbiya i Koranen. Khatam al-Nabiyin. Sista profeten. Det finns ingen profet efter honom. Så det finns många falska profeter som har kommit och som kommer att komma. Tills det att den sista av dem är den enögde Dajjal, Al-Kadhab, den kände Dajjal. Det berättats i Musnad Imam Ahmed från Samura ibn Jundub radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam predikade den dagen då det blev solförmörkelse. Och han sa, wallahi, så kommer domedagen inte att infalla tills det att det kommer 30 stycken lugnare. Och den sista av dem är den enögde lugnaren, alltså Dajjal. Och denna hadith finns då i Musnad Imam Ahmed. Så, cirka 30 stycken kända falska profeter kommer att komma innan domedagen. Och alla profeter efter Muhammad alayhi salam, de är falska. Och den sista av dem är vem? Ad-Dajjal. Som först säger att han är profet och sen säger att han är Allah, han är Herre. Taib. Nästa tecken för domedagen är intishar al-amn. Att trygghet och säkerhet kommer att sprida sig. Att länderna kommer att bli säkra och trygga. Abu Huraira berättar från profeten alaihi salatu wasalam att han sa Domedagen kommer inte att infalla tills det att en person kan resa från Irak till Mekka utan att frukta någonting annat än att rida vilse. Han kommer resa från Irak till Mekka utan att frukta någonting annat än att fara vilse. Att inte hitta vägen alltså. Han behöver inte vara rädd för tjuvar, vägrånare och så vidare. Utan det ska bli säkerhet. Och liknande hadith nämner också att en person då ska resa från Sham till Hadar al-Maut i Yemen. Rakt igenom arabiska halvön. Utan att frukta någonting annat än att vargen ska äta hans hår. Att man inte behöver vara rädd för människor. Och det här är också någonting som har uppfyllts. Under sahabas tid, när deras styre spred sig, när islam spred sig på jorden, så levde folk i säkerhet, i trygghet. Man behövde inte vara rädd för tjuvar, rånare och så vidare. Utan folk levde i trygghet. Och det här kommer återigen att falla in innan domedagen, strax innan domedagen, på Isas tid. Under Mahdi och Isas tid kommer jorden återigen att bli en säker plats. Det har nämnts i hadithen att Mahdi kommer att fylla jorden med rättvisa. Med lika mycket rättvisa som den tidigare var fylld med orättvisa. Så strax innan Mahdi kommer det finnas mycket orättvisor. Men när han kommer, kommer han fylla jorden med rättvisa. Och under Isas tid, samma sak. Och så här är det när man implementerar islam. Som Allah har lovat muslimerna i surat An-Nur. Att Allah kommer ge dem säkerhet och trygghet på jorden. Om vi implementerar tawhid och Allahs lagar. Till skillnad från mänskliga lagar. Där man till exempel i USA har miljontals människor i fängelse. Miljontals. Och man har så många brott per minut. Mord. Ständigt, varje dygn. Hur många mord som helst. Det här finns inte om man implementerar sharia. Folk fruktar Allah och folk fruktar de straffen som finns. Så folk håller sig till de lagarna som finns. Och folk lever i säkerhet. Man behöver inte vara rädd. Ett annat tecken för domedagen är elden som ska komma från Hijaz. Hijaz betyder västkusten av den arabiska halvön. Och det är på den kusten, västkusten, där Mekka och Medina ligger. Alltså de ligger inte på stranden, men de ligger åt det hållet. Alltså det är cirka 200 kilometer till Medina från stranden. Men det räknas till kusten och det kallas för Al-Hijaz. Taib. Till skillnad från mitten av Saudi som kallas för Najd. Profeten a.s. nämnde att det ska komma en eld från Hijaz. Abu Huraira berättar från Allahs sändebud a.s. att han sa: domedagen infaller inte tills det att en eld kommer från Hijaz som kommer att lysa upp kamelhalsarna i Busra. Och Busra är en stad nära Damaskus i Syrien. Och det är väldigt långt mellan Medina och Syrien. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och de lärde har sagt att den här elden kom. An-Nawawi nämner att den kom år 654. En eld som var så stark att beduinerna just i den här staden kunde se, alltså natten är ju kolsvart förr i tiden ute på landet, men de kunde se formerna av kamelerna på grund av hur stark den här elden var just i de här städerna som nämndes. Så de lärde sig att det var en stor eld. An-Nawawi säger då att den här elden kom år 654 från Medina. Och det var en väldigt, väldigt stor eld. Och de lärda från Sham och de andra länderna berättade att de kunde vittna den här elden. Och folket från Medina vittnade också om att den här elden, hur otroligt stark den var. Och Ibn Kathir nämner för många av beduinerna och folket som var vid Busra, den här staden, att de kunde se hur kamelen kamelen, man kunde se kamelens hals då, typ, ja, man kunde se kamelerna på grund av elden som då kom från Medina. Och det är väldigt, väldigt långt, vilket tyder på den starka, den styrka som den här elden hade. Och det är också ett tecken för att profeten Muhammed s.a.w. var profet. Att han berättade exakt de här sakerna som skedde. Att elden skulle komma från Medina som skulle vara så stark att man till och med i Syrien skulle kunna se kamelerna på natten. Och man gjorde det också. 650 år efter hans bortgång. Sallallahu alaihi wasallam. Och Ibn Hajar säger att den här elden är inte elden som kommer komma strax innan domedagen. Som kommer att samla folket till Al-Mahshar. Stället i Sham runt Palestina där folket kommer samlas strax innan domedagen. Och då där domedagen då kommer att infalla. Vid den här stunden kommer folk att samlas från en eld som kommer att komma från mitten av Aden i Yemen. Qa'r al-Aden. Därför kommer det komma en stark eld som kommer samla folk till Al-Mahshar. Stället där folk kommer att återuppstå. Nästa tecken. Qital al-Turk wal-Ajam. Att muslimerna kommer strida mot turkarna och icke-araberna. Al-Ajam betyder icke-arab. Och det finns olika åsikter i vilka som menas med turkarna. Och en sak som är värt att nämna först och främst är att vad som menas här är icke-muslimerna från turkarna. Innan de blev muslimer. Det är det som hadithen syftar på. För turkarna har ju inte alltid varit, de har inte alltid varit muslimer, utan de blev ju muslimer. De lärde ha olika åsikter i vilka turkarna är, vilken deras släktträd härstammar ifrån. Vissa säger att de kommer från Jafith. Nuhs son, alaihissalam. Profeten Nuh hade en son som heter Japheth. Vissa säger att de kommer från honom. Turkarna kommer från honom. Och att Ja'juj och Ma'juj också kommer från honom. Att de är kusiner. Andra säger att de kommer från Banu Qantura. Som var namnet på Ibrahims slavinna, alaihissalam. Att han fick barn med henne. Och att turkarna då kom från henne. Det sägs också att de är barn, de är barnbarnen från Tubba. Och det sägs också att de är barnen från Afridun, son till Sam, son till Noah, alltså Noahs barnbarn, som hette Afridun. Taib. Fast Allah alam, jag tror inte det finns bevis på något av dessa åsikter. Men det är sånt som ni kan läsa säkert i Ibn Kathirs böcker och så vidare. Som kanske han har tagit från tidigare skrifter och sånt. Men det är ingenting som vi säger att det är bombsäkert att det är si och så. Allahu alam. Det vet vi inte exakt. Och deras land är känt som Turkistan. Och det är väldigt stort. Det når upp till Khorasan i Iran. Och det här är då den gamla beskrivningen. Och det når också till Magharib Sin. Till västra Kina. Upp till Indien. Så väldigt stort rike. Så allt dessa folk räknas som turkar. Och tatarerna räknas också som turkar. Och mongolerna, som är samma som tatarerna, räknas också som turkar. Det har berättats i Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu att han sa: domedagen infaller inte tills det att muslimerna strider mot turkarna. Ett folk vars ansikten är som el-midjan el-mutraqa. Vars ansikten är som skinnet som finns på en sköld. Okej? Okay? Allahu alam, det är så här jag förstått det. Förr i tiden stred man med skölder, eller hur? Och ibland så satte man någonting över skölden. Ett skinn. Och sen sa han att de kommer ha på sig. De kommer klä sig med kläder av hår och ha skor av hår. Taib. Och i Bukhari så sa han, hadith samma, att domedagen infaller inte tills det att ni kommer strida mot ett folk vars skor är gjorda av hår. Och tills det att ni strider mot turkarna, de har små ögon, röda ansikten och små näsor. Och det sägs också att vad som menas med små näsor är att deras näsor är små och näsborrarna är stora. Och deras ansikten kommer vara som det här skinnet på skölden. Taib. Och en annan hadith, att domedagen infaller inte tills det att ni strider mot ett folk med breda ansikten, vars ansikten då är som skinnet på skölden. Och vad som menas med skinnet på skölden är att de har tjock hud och att deras ansikten är runda som skölden och platta. Platta, och det är liksom, vad kan man säga, ganska grovt, alltså skinnet är ganska grovt och det är platt då och liksom brett, breda ansikten, små ögon och platta näsor. Och det är precis så som mongolerna ser ut. Det är sant, det är inget fel med det. Alla skapar folk olika. Och muslimerna har stridit mot turkarna. Sahaba stred mot turkarna. Alltså, man började strida mot dem redan under Sahabas tid. Under Khilafat Bani Umayya. Under Muawiyas tid, radiyallahu anhu. Och muslimerna har stridit mot dem under olika då århundraden. Tills det att det blev riktigt, riktigt allvarligt. Och det var när tatarerna kom. Och det var faktiskt under Nawawis tid, år 656. Som tatarerna kom. Under Genghis Khans styre. Och de var väldigt, väldigt hänsynslösa. Och blodtörstiga människor. Som förstörde allt och brände upp allt. Och bara slaktade och dödade allt och alla. Väldigt, väldigt grymma människor. Genghis Khan och hans följe. Ja. Och de lärde sig att han gick in i typ varenda ställe som muslimerna hade. Varenda stad. Och förstörde. Och de kom till Bagdad. Som var muslimernas huvudstad under den tiden och dödade al-Khilafa al-Mu'tazim, muslimernas kalif, dödade honom. Tills det att hamdallah de blev besegrade så småningom. Så Allahu alam, det nämns här i förklaringen på muslim av Nawawi att vad som då menas med haditherna är att det är tatarerna. De som kom i det sjunde århundradet hijri. Och att de är från turkarna. Och att deras beskrivning i haditherna överensstämmer precis med beskrivningen som har nämnts på alltså beskrivningen på haditherna överensstämmer med precis hur tatarerna ser ut. Mongolerna. Och de kom då under Imam Nawawis tid. Och Nawawi säger att vi har stridit mot dessa turkar så som profeten alaihissalam har beskrivit dem, med små ögon, röda ansikten, små näsor och breda ansikten, som att ansiktena skulle vara då skinnet på en sköld. Och de hade också på sig skor av hår och kläder av hår. Allahu akbar. Och även Ibn Taymiyyah stred mot tatarerna när han levde. Och sen så hände någonting väldigt underligt. Det brukar vara så att de som vinner över ett folk tvingar på dem religionen. Tatarerna vann över många muslimer, men de antog religionen. De blev muslimer. Väldigt ovanligt. Tatarerna blev muslimer. Alhamdulillah. Och sen så känner ju till också att turkarna fick ju också styra så småningom det osmanska imperiet. Och de spred också islam. De hade sina grejer som inte är bra. Men de spred också islam till Bosnien och andra länder i Europa. Alhamdulillah. Och de erövrade många länder. Och det var också de som erövrade Konstantinopel. Den första erövringen av Istanbul var ju just från en turk. Jag tror han heter Murad den tredje. Och vi kommer berätta om det så småningom, inshallah ta'ala. En väldigt smart och klipsk pojke som erövrade staden. Han liksom gjorde ett bakhåll som de aldrig hade kunnat tänka sig, de kristna. Det finns typ bara ett ställe att komma in med båtarna. Och där stod de och väntade kuffar. Men han la stockar med kära på land och drog båtarna in över ett annat ställe och attackerade dem från baksidan. Och på så sätt så vann han. Och han använde också katapult och kanonkulor och så vidare. Ja. Så vi kommer komma till det senare när vi talar om hur Konstantinopel kommer att erövras än en gång innan domedagen. Och det här är också någonting som profeten har nämnt, alaihissalam, att ett folk kan ibland vara fiende till muslimer och sen kan det vara just de som hjälper islam och muslimer. Det finns en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, och den nämner han efter det att han nämner att muslimerna ska strida mot turkarna. Han säger: "Wa tajiduna min khayrin nas ashadduhum karahiyatan li hadhihi al-amr aw li hadha al-amr hatta yaqa fihi wa an-nas ma'adin khiyaruhum fil jahiliyya khiyaruhum fil islam." Ni kommer finna att de bästa av människor i religionen är de som var hårdast emot religionen först och sen accepterade religionen. Vilka är de bästa av muslimer? De som var riktiga fiender, hatade islam från hela sitt hjärta och sen blev muslimer. Det här, ni kommer finna att de är de bästa av muslimer. Och sen så sa han, folk är olika sorter. De bästa i jahiliya innan islam är de som är bäst i islam. Och det finns, kan ni exempel på sahaba som blev från de bästa av sahaba som verkligen hatade islam innan? Umar radiyallahu anhu och Abu Sufyan, Khalid ibn Walid och så vidare. De stred mot muslimerna, men de blev sedan de bästa av muslimerna. Och sen att de bästa av muslimerna är de som var bäst i jahiliya. Och det här har vissa misstolkat. Alltså typ de värst i jahiliya har de tolkat det som. Att den som var värst i jahiliya blir bäst som muslim. Alltså den som var mest kriminell blir den bästa muslimen. Det är inte så, utan den som hade bäst karaktär, som var ärligast och så vidare, är också den som kommer ha de här fina egenskaperna som muslim, som Abu Bakr och så vidare, radiyallahu anhu. Och denna hadith finns i Sahih Bukhari. Ett annat tecken av domedagen är diya al-amana, att ärlighet kommer att försvinna. Och al-amana betyder egentligen att man tar hand om någonting som man har anförtrotts. Att man tar hand om någonting som du har anförtrotts. Om någon säger till dig, kan du ta hand om min lägenhet när jag reser bort? Det här kallas för amana på arabiska. Du har det här som ditt ansvar, amana, att ta hand om den här lägenheten. Och så vidare. Och amana kan också betyda andra saker. Det kan också betyda tawhid. Det största av all amana som människan har är tawhid. Det viktigaste människan har att ta hand om, det är att särskilja Allah i dyrkan. Att inte sätta någonting vid hans sida. Det är den största amanan som finns. Den amanan som Allah nämner i surat al-Ahzab, att han liksom uppenbarade för himlarna och jorden och ingen ville ta emot den förutom människan. Al-amana kan också vara al-amal, att lyda Allah och att hålla sig borta från det han har förbjudit. Göra beordringarna och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Att hålla sig till sharia, det är också en slags amana. Och att hålla det man lovat, ta hand om det man anförtrotts, är en väldigt viktig egenskap i islam. Att inte göra det räknas som en egenskap av hyckleri, som det har nämnts i hadithen av profeten sallallahu alaihi wasallam, att han sa, den som besitter fyra egenskaper är en hycklare. Den som då han talar ljuger, den då han lovar sviker, och den då han anförtros inte håller, och den som överdriver när han argumenterar. Det här är fyra onda egenskaper som hycklarna har. Hadith Sahih Muslim och andra. Så muslimen ska alltid hålla det han lovar och ta hand om det han har anförtrotts och inte svika. Vad kallade man profeten Muhammed för, alaihissalam, i Mekka? Al-Amin, som kommer från Al-Amana. Han håller det här. Han sviker inte, han bedrar inte. Han ger folk det som de har gett honom. Till och med hans fiender ger han. Han bedrar inte människor och så vidare. Men från domedagens tecken är att Al-Amana kommer att försvinna. Det kommer tas bort från folks hjärtan. Folk kommer bli oärliga. Folk kommer inte längre ta hand om det ansvar de har fått. Det kom en gång en beduin och frågade profeten Muhammed alaihissalam då han talade. Och han sa, mätte sa'a, när är domedagen? Och efter ett tag så svarade han, idha duyyat al-amana fantadhir sa'a. Om folk inte längre tar hand om al-amana, så invänta då domedagen. Då är den nära. När folk inte längre bryr sig om al-amana, då är domedagen nära. Och då så frågade man, vad menas med att inte bryr sig om al-amana? Och då så svarade profeten sallallahu alaihi wasallam, idha usnida al-amr ila ghayri ahliha aw ahlihi fantadhir sa'a. Om man ger ansvar till folk eller till fel folk, så kan ni vänta på domedagen. Att det är det som menas, att man ger makt och position, ledarskap och position i det samhället till folk som inte förtjänar det, till helt fel människor. Då har man inte lagt saker på dess rätta plats. Och då är domedagen nära. Och det också nämns i en annan hadith att det här kommer tas bort mer och mer. Tills det att det finns kvar amana, ärlighet i folks hjärtan, som små prickar. Och sen att det finns kvar som märket som finns på handen när man har arbetat hårt på hjärtat. Och sen tas det bort helt och hållet. Och folk kommer säga att det finns en ärlig person i den här staden som vi kan lita på. Men han har ingen som helst ärlighet i hjärtat. Så det är ett av domedagens tecken att folk kommer bli väldigt, väldigt oärliga. Och att amana då kommer försvinna från folks hjärtan. Tills det att en person som tidigare varit pålitlig inte längre kommer gå att lita på. Och det här kommer att ske när folk inte längre fruktar Allah. När folk får svag iman. Och när folket beblandar sig med dem som inte håller vad de lovar. Med folk som sviker och är oärliga. Då kommer de att ta åt sig dessa dåliga egenskaper och bli som dem. För man blir som sin vän. Eller hur? Om en ärlig person umgås och är omgiven av oärliga personer, kommer han att bli påverkad. Och kanske till och med bli som dem i slutändan. Och Ibn Hajar säger, vad som först och främst då menas med den här hadithen, att man ger folk positioner som de inte förtjänar till helt fel folk. Det är först och främst religiösa positioner som al-khilafa, makt, styre, att man ska styra länder, att presidenten och kungen och så vidare är de minst passande människorna. Och det här är någonting man kan se idag. Outbildade människor, folk som inte förstår sig politik, folk som inte alls är religiösa, det är de som styr över många av muslimerna, tyvärr. Deras andra umara, som styr i andra städer, är också folk som kanske bara har fått den positionen för att de är släktingar med kungen eller presidenten. De passar inte alls för att styra. De kanske passar för att jobba som bunder eller någonting. Men de passar inte för att styra länder. Eller al-qada, att man sätter folk som domare, som inte heller passar. Sätt en okunnig människa som domare. Eller mufti. En person som då ska representera landets muslimer. Också fel person. En person som inte alls passar. Bara för att han är kompis med kungen eller någonting. Så blir han mufti. Och det här är någonting som är helt fel. Mufti ska vara en person som är gudsfruktig. Som är kunnig om religionen. Så det är domedagens tecken att man kommer att ge folk positioner de inte förtjänar. Och även i världsliga saker. Ibland chefer på vissa företag. Helt fel människa. Han passar inte alls. Rektor på skolan. Helt fel människa. Och ibland de som är rätt personer. har helt andra jobb som de inte alls borde ha egentligen. För saker och ting har blivit så upp och ner, så ut och in. Saker och ting har blivit helt fel. Och de säger, det här är ett resultat av att folk är okunniga om religionen. Att folk har svag iman och att de är okunniga om religionen. För när folk är okunniga så bryr de sig inte. Och de känner inte till det stora ansvaret som ledarna ska ha. Och sätter då fel person i makten. Och profeten alaihissalam har berättat att det kommer komma år av ondska, svek. Där saker och ting blir helt och hållet fel. Som de inte borde vara. Man kommer att tro på lugnaren. Man kommer inte tro på de ärliga. Man kommer att svika de pålitliga och tro på bedragarna. Det här kommer vi nämna så småningom under domedagens tecken, att man lyfter upp folk som egentligen inte är, som är väldigt låga. Låga människor kommer att få höga positioner. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa en gång till sina kompanjoner eller hans vänner: hur kommer ni vara? Hur kommer era tillstånd att vara då ni drabbas av en fitna? En prövning. Och vad han menar här i bid'a. Yuhramu fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir. De är så bestående att en person hinner bli gammal. Han hinner växa med den här fitnan, den här bid'an. Och den finns kvar. En ung person växer upp med den här fitnan. Den finns kvar, den försvinner inte. Och folk kommer att ha det som sunna. Om man lämnar något av det kommer folk att säga man har lämnat sunnan. Förstår ni? Folk kommer göra så mycket bidda att det kommer bli kulturen, man kommer växa upp med det. Och man kommer tro att det är det som är sunna. Och när folk lämnar det, då kommer man säga att man har lämnat sunna. Fast man har lämnat det i bidda. Och då så sa de som var med Abdullah ibn Mas'ud: när kommer detta att ske? Och då så sa han: idha dhahaba ulama'ukum, då era lärda försvinner. Wa kathurat qura'ukum, och ni kommer få många som kan Koranen. Wa qallat fuqaha'ukum, och få som har fiqh i religionen. Wa kathurat umara'ukum, och ni kommer få många ledare. Wa qallat umana'ukum, och de pålitliga kommer att bli få. Som vi nämnde, al-umana, al-amin, de som går att lita på, man kan anförtro någonting. De kommer att bli få. Waltumisat ad-dunya bi'amali al-akhirah. Och folk kommer söka världsliga saker genom att göra gärningar av nästa liv. Alltså kanske bli imam eller mufti eller någonting bara för att tjäna massa pengar. Att be och göra hajj eller någonting för att tjäna massa pengar eller för att få världslig status och så vidare. Och då folk watufuqqiha li ghayri ad-din. Och då folk lär sig om islam för andra syften än islam. Alltså folk studerar islam på grund av världsliga syften. Och den här athar är autentisk. Och Sheikh Albani rahimahullah, han säger att den har hukm och raf. Att det här är någonting som Abdullah ibn Mas'ud omöjligt kan ha hittat på själv. Utan han måste ha hört det från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och att alla dessa saker har infallit idag, säger Sheikhen. Vi kan se dem. Vilket är från bevisen av att profeten sallallahu alaihi wasallam var profet. Allt det här har infallit idag, säger han. Folk gör bidda i salat och så vidare. Om du kommer att göra sunna, då säger de han har lämnat sunnan. Han har innoverat i religionen, kanske de säger. Eller hur? Folk gör kyrk, du kommer med tawhid som är islam. Vad säger de? Wahhabi. Han har kommit med ny islam. Salafiyya jadida. Han har kommit med någonting helt nytt. Ja? För folk känner inte till sanningen. Folk är så okunniga om religionen. Allah al-musta'an. Så alla de här sakerna har hänt idag. Som han nämnde. De lärda går bort. Folk lär sig Koranen utan att förstå sig på den. Barn, kvinnor, alla. kolla på YouTube, 5-åringar, 6-åringar kan Koranen. Men vad händer med de lärda? Och det här är också ett bevis, säger de lärda, på att bara för att man kan Koranen är man inte lärd i islam. Många tror det. Om du är hafid, khalas, du är alim. Det är två olika saker. Det är bra att vara hafid. Vi uppmuntrar alla till att lära sig Koranen. Men det räcker inte för att bli alim. Du måste förstå dig på Koranen. Och fiqh och hadith och alla de här grenarna och kunskap som finns. Och att al-fuqaha blir få. Och det nämndes i en annan riwaya. Att al-khutaba, de som gör khutba blir många. Men de som har kunskap är få. Och sen att de pålitliga är få och våra ledare är många. I början av islam var ledaren en. Eller hur? Omar, Abu Bakr, Omar, Osman och Ali. Det var en ledare. Och sen så blev de många. Men egentligen borde muslimerna ha en ledare. Vi ska nämna ett till tecken innan vi ber salat al-Maghrib. Och det är kathratu shurat wa awan al-zalama. Det kommer bli många poliser som stödjer förtryckare. Imam Ahmed berättar från Abi Umama radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Yakunu fi hadhihi al-umma fi akhir az-zaman rijal aw qala yakhruju rijalun min hadhihi al-umma fi akhir az-zaman." معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويحون في غضبه. Här nämnde profeten alaihissalam att innan domedagen kommer det komma män som har piskor som liknar kosvansen. Och dessa människor kommer att ge sig ut på morgonen i Allahs vrede och komma hem på kvällen i Allahs vrede. Alltså Allah kommer vara arg och vred över dessa människor. Och denna hadith finns då i Musnad Imam Ahmed. Och den är autentisk. Och i Tabarani, en annan riwaya. Sayakunu fi akhir zaman shuratun yaghduna fi ghadabillah wa yarhuna fi sakhatillah. Fa iyyaka an takuna min bitanatihim. Här så sa han att innan domedagen kommer det finnas poliser som går ut på morgonen med Allahs vrede och kommer hem på kvällen med Allahs vrede. Jag varnar dig från att vara bland dem som hjälper dem. Jag varnar dig från att vara bland dem som hjälper dem. Och Sheikh Albani säger att den är autentisk. Och dessa människor har varnats med elden. Att de kommer straffas av elden. Muslim berättar från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihissalam han sa: "Det finns två sorter från eldens invånare som jag inte har sett. Ett folk som har med sig piskor som kosvansen som de går och slår folk med." Det är hadithen. Och Nawawi nämner att det här är från miraklerna. Profetens mirakel alaihissalatu wassalam. För sannoliken så har det som han har berättat infallit. Vi har sett dessa pojkar som då jobbar med polisen och som är poliser som går omkring med piskor och piskar folk och liksom förföljer folk och så vidare. Och profeten alaihissalam sa också till Abi Huraira: "Om du lever länge så kommer du se ett folk som går ut på morgonen med Allahs vrede och kommer hem på kvällen med hans förbannelse. I händerna så har de det som liknar konsvans, alltså dessa piskor." Och Ibn Abbas radiyallahu anhuma nämner från profeten alaihissalam att han sa: "Yakunu alaykum umara hum sharrun min al-majus." Ni kommer få ledare som är värre. Ni kommer få ledare över er som är värre än majus, elddyrkarna. Och liknande hadith finns också i Muslim där han sa att det kommer komma ledare som inte följer min vägledning, som inte följer min sunna. "Wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi juthman al-ins." Och vissa av dem kommer ha shayatins, alltså satanistiska hjärtan i mänskliga kroppar. Och sahaba frågade: "Vad ska vi göra?" och så vidare. Och han nämnde att man ska, så länge de är muslimer ska man lyda dem. Även om du har förtryckande ledare, så länge de är muslimer ska man lyda dem och inte göra uppror Och man lyder dem endast det som är lydnad till Allah Ta'ala. Om de beordrar med olydnad ska man inte lyda dem. Så människan måste ha tålamod. Och Allah al-Musta'an. Många är tyvärr så här idag. Länder, polisstater där muslimerna förtrycks. Allah al-Musta'an. Det har hänt så som profeten sa. Alayhi salam. Och vi avrundar för idag. Vi kanske kan ta en eller två frågor. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.